Släktfeber av Sara Paborn. Inläst av mig, Anneli Norberg. Till Frans och Elsa. Ett spänsligt släktträd. Mamma föddes samma dag som Amerika förklarade krig mot Polen. Hennes lilla syster Liliana kom 6 år senare, samma vecka som freden deklarerades och vit konfetti strösslades från fönstren runt om i Europa. Man kan säga att deras relation började med denna orättvisa och fortsatte i samma stil. Mamma är förtegen om sin barndom. Hon säger att hon, precis som Freud, hade känslan av att vara gammal redan i början av livet. Som stora syster såg hon sig alltid ansvarig för allt. Hon har berättat för mig hur hon brukade barrikadera dörren till Lilianas rum med stolar, bord och sin 9-åriga kropp när hennes far kom raglande i hallen, full, sent om natten. Han slog hennes mamma och det kunde hon inte förhindra. Men hon kunde göra sitt bästa för att skydda sin lilla syster. Den lilla syster som hon nu kallar för en ofärdig, dum blondin. Man tycker att de borde minnas sin historia och hålla ihop. Men kanske en sådan början gör det svårare att stå varandra nära senare i livet. Istället har de alltid hittat anledningar att bråka. Det gäller för övrigt hela min familj. Ingen oförrätt har varit för liten att hämnas. Inget krig för futtigt att utkämpas. Stridslystnaden är vårt familjevapen. Därför tycker jag inte att det är det minsta konstigt att mamma och Liliana nu bråkar om den värdelösa kvarlåtenskapen efter den människa som betytt mest för dem båda. Och alla låter dem hållas. Min far är nöjd så länge han får sitta i rökrocken under sin korkek med en banan på lut i fickan. Jag har inte haft semester på 2 år. Nu har jag plockat ut alla sparade dagar och återvänt till min hemstad för att hjälpa till med bouppteckningen och fasters begravning. Eller om man ska vara nogräknad, min mammas fasters begravning. Som allting annat i den här familjen definieras världen utifrån min mor. Hon är den stora rollbesättaren i släkten. När turen kom till mig var alla huvudrollerna upptagna. Det var bara en medlare som behövdes. En ganska lättstyrd sådan. Och det är den rollen jag spelat tämligen inlevelsefullt genom alla år. Egentligen finns det inte så många ägodelar att dela upp. Faster såg till att ge bort det mesta medan hon fortfarande var i livet. På det sättet fick hon en handfull tacksamma och gråtmilt sinnade släktingar till sitt förfogande under sina sista år i livet. Det betydde utkrävandet av tjänster. Det innebar fin whisky, hemlagad mat, regelbundna brev, julaftnar i centrum. Ändå har mamma och Liliana redan hunnit bli ovänner över en servis från Rörstrand, några tennfat och 2 pärlhalsband som vilken idiot som helst kan se är oäkta. Själv har jag fått ärva fasters sommarstuga, 19 kvadratmeter minnen. Det är en stuga som byggd för en dvärg. Jag måste böja mig för att komma in mellan dörrkarmarna. De är målade i en himmelsblå nyans som faster trodde skrämde bort onda andar. Sovalkoven har fuktskadade blommiga tapeter som någon klåpare klistrat upp och ner. Det är blyga prästkragar och rosor och korgar med frukt som hela tiden är på väg att falla, frusna mitt i missödet. Stugan ligger på samma tomt som mina föräldrars hus. Den minimala inglasade punschverandan vetter rakt mot mina föräldrars sovrum som begripligt nog har rullgardinen neddragen. Här har de bott varje sommar i 40 år. Det måste sägas vara en bedrift med tanke på att de inte ens kommer överens. Nästan lika länge har faster bott i den här stugan med iskalla linoleumgolv och en teaterkikare på fönsterbrädet så att hon kunnat iaktta familjelivet på verkligt nära håll. Anstränger jag mig kan jag fortfarande se hennes våfflade ansikte med den stränga uppsynen, känna doften av körsbärsvin och beröringen av de pergamentlika händerna mot mina sträva barnfötter de somrar jag sprang över tallbarren för att fotsulorna skulle härdas. Faster blev 107 år gammal. Ändå står jag fullkomligt handfallen inför dödsbudet.